Hej och välkomna allihop. Det här passet ska vi prata lite grann om IPv6. Det blir ett blandat pass, engelska och svenska. Eftersom en av våra talare kanske inte är så jättebra på svenska då. Emil från RIPE ska berätta lite grann om hur det egentligen ser ut i verkligheten. Hur adresser hanteras, hur mycket adresser finns kvar, hur mycket går åt och de bitarna. Sen har vi ett antal personer som ska berätta om sina erfarenheter från att ha jobbat med IPv6 på sina företag och kanske lite grann runt om det. Och sen tänker jag lämna upp ett lite grann för diskussion. Vi har en del folk här som inte är talare också, som kan en hel del om det här och som har jobbat mycket med det. Jag tror att det kan bli lite så här frågor och svar. Det finns nog ett och annat att fråga om. Men jag tror att vi börjar direkt, Emil. Are you prepared?
Yes.
You want to start? See if we can get the presentation running. How do you do?
Yes.
Please, go ahead.
Oh,
by the way, please turn down mobile phones.
Yeah. Good morning. Unfortunately, I don't speak Swedish. I am Emil Aven. I work at the RIPE NCC, and I'm going to give a talk on IPv6, where are we? If anybody has questions during the talk, please feel free to ask. So first of all, as a little background, and give some insight into the way the internet resources, IPv4, IPv6, and autonomous systems are managed nowadays. There's a global system of five organizations called the RIRs, the Regional Internet Registries. The RIPE NCC is one of them, covers Europe, former Soviet Union, and the Middle East. And together with four other organizations, we distribute IPv4, IPv6, and autonomous system resources based on needs that our communities tell us. So there's a difference between RIPE and RIPE NCC. RIPE is the community, so that's you. So it's the community which develops policies for us to implement, to put resources, to give out resources to anybody who needs them. We have working groups, we have mailing lists, we have meetings where resource distribution among other subjects is discussed. We have one in Rome in 2 weeks, one in Amsterdam in May. And the RIPE NCC, which is the organization I work for, is sort of the a membership organization that implements these policies, so we give out the resources based on needs to network operators. And this nice building is our head office. It's exact, the gray building in the top, not the central one. So first, I'd like to say something about the old ways, IPv4. This is the way it is distributed nowadays. So on the top we have the IANA, which is the global organization that delegates the IPv4 address space to the RIRs, so the five organizations I told you about. And they do that in blocks of /8, so blocks of 16 million addresses. We further on delegate it to what we call LIRs, local internet registries. That's typically big ISPs or big organizations that need their own piece of internet address space or autonomous systems. And the LIRs further delegate that IP address space to end users. End users are customer, like end user, home customers, small businesses, medium-sized businesses. But businesses can also get resources directly from us, which are called provider-independent assignments. So if you look at how these IPv4 addresses got allocated over time. You see the blue lines, the dark blue line is RAR allocation. So that is the things we give out to LIRs and to end users. There's a limit to that. There's 220 usable /8 blocks. There's the light blue line, which has the amount of IPv4 address space that is currently advertised. So it's a little less, but it's still showing this upward internet growth trend, like these nice graphs up to the right. And the scary line here is actually the red line, which is how much the IANA, so the global organization, how much address space it has in reserve for us. And as you can see, we're almost running out. 2011 looks to be the date or the year that the IANA, so the first buffer of IPv4 address is gonna deplete. And as you can see, there the regional internet registries will have a little bit of buffer after that still, but that's gonna last for a couple of months maybe. So to put it in a different perspective, there's only 5% available right now. And take into account that we've already allocated 14/8s in 2010, and there's only 12 remaining right now. And of these 12, the last 5 are special. So once we reach the last 5, every RAR is going to get one of these address blocks, and then we're out. So there's 7 blocks, and if you look at, for instance, our sister organization, APNIC, is allocating at about 1/8 per month right now. So this first pool is going to run out early 2011, so that is months away from now. And together with the fact that IPv6 adoption is the only way to ensure that the internet is going to continue to grow like it used to grow, we may have a problem here. So enter IPv6, 96 more bits, no magic. So if you look at how the IPv6 addresses are distributed, this looks very familiar. It is the IANA actually takes a /3 out of all of the 128 bits. So it's only 1/8 of the address space that is being allocated from currently, and RARs get a big chunk of that, and we're near running out of that space. We distributed to LIRs and end users in similar ways as IPv4. So for that, not much changed. So in case you haven't seen an IPv6 address before, this is an example. And can anybody guess what organization this is? So this is the IPv6 www.ipv6.facebook.com, and they just put their name into the IPv6 address. So some things that are a little different in IPv6 is that a subnet, a local area, is a /64. So it's half of the address, half of the 128 bits is your subnet. So the current internet would fit 4 billion times into that. So what ISPs typically do is they assign /64, which is one subnet, up to /48, which is 64K subnets, to customers. So that is sort of the address space that you can play with, that innovation can happen in. And for the LIRs, so the organizations that get address space from us, we made it, or the community made it really simple to get address space. There's only two criteria. You have to be an LIR, and you have to make a plan for assigning within 2 years. And the rest of this page is blank. I mean, there's no extra things. It doesn't cost you extra. So with that, it's interesting to know where we are with actual IPv6 deployment. And as a background for that, I have a possible deployment scenario here, which takes your IPv6 deployment in small steps. First one is get your IPv6 address space. If you're an LIR, get it from the RIR, in this case, the RIPE NCC. If you're a smaller player, then network-wise at least, ask your upstream ISP and scream really loud if they don't provide you with IPv6. You then start routing it, enable it on your routing infrastructure. Next step could be enable it on servers. And DNS is resolvers are a good candidate. It's not as visible as other things. Web servers, mail servers, and as a last step, you could then, if you're really confident that you got it under control, you can provide it to your end users. So the first metric of IPv6 deployment is something we developed in-house, which we call IPv6 ripeness, which a little pun, which is a rating system. So we rate the LIRs, so the organizations that get address space from us, based on a couple of criteria. They get stars, up to 4 stars, 1 star if they have an IPv6 allocation from us, and additional stars if it is actually visible in global routing, if they did their administration correctly and put a RIPE 6 object in the RIPE database. This is optional, but it sort of shows that you do good bookkeeping. And an extra one for reverse DNS setup. So this is the global or global our service region status as of last week. So there's still 70% of LIRs. So that these are organizations that do something with networking that have not even gotten an IPv6 allocation from us yet. So how's Sweden doing? You're doing better. Better than average, so 62. It's still not a lot, I think, but it's at least better than average. So you might also be interested in how your neighbors are doing. Some are doing better, some are doing worse. So Germany and Norway are ahead of you, for instance. Denmark is similar, and Finland is doing worse. So as a second metric that we have is if you look at the global routing table, you can look at the autonomous system, so all of the individual networks there, and see which networks announce an IPv6 prefix. So, and if you look at the fraction of that, you can actually see this is what happened over time for autonomous systems globally. So it grows, but 7% is not nearly enough to for this point in time. So, and again, Sweden is doing, in this case, significantly better than average. I don't know what happened in 2007. Maybe somebody here knows what happened in Sweden, but something happened. There's always people doing better, and in this case, Norway is ahead of you, which I've been told that Swedes don't like if the Norwegians are ahead. So, so this is your opportunity to be better than the Norwegians. And a third measurement that we do is IPv6 at infrastructure and end users. So this is using a little piece of JavaScript that is put on a website, and that little piece of JavaScript measures the IPv6 capabilities of the end users that visit that website, and it also looks at the IPv6 capabilities of the DNS resolvers that these clients are using. So the DNS resolvers are interesting because they are typically part of the infrastructure that the end users use for their internet access. So it gives you another additional insight into if it's actually in infrastructure. I mean, people could put it up in routing for their test lab and then forget it, but this is an actual indication of IPv6 being put into infrastructure. We have a couple of participating websites. www.ripe.net is one of them. So if you visit us and you have IPv6, you get measured. You increase our numbers there. And we have 5 others, and we have 1 in Sweden, which your local regulator, which I'm very thankful for. They put our measurement script on their website. Of course, this measurement is biased by an audience. So if you put it on www.ripe.net, you get techies, you get network operators as the audience that's being measured, which is different from other sites. So we're looking for more sites to participate in this to actually get a better idea of how IPv6 enabled my mom, your mom's are, instead of a technical community, because the technical community is always going to be more IPv6 enabled. At least I hope so. But the positive side of this is, of course, we can look into adoption stats per audience type. So this is what we currently see. So let's start with the bad news, the web clients. So that is people browsing to www.ripe.net. Right now, only 2% of them going to www.ripe.net is IPv6 enabled and is dual stacked. It's a little better if you tickle these clients a little bit and provide them with only IPv6 capability. Only IPv6 capability to do this measurement, because in that case you also find people using transition technologies like Atredo 0.6.4, and then deployment is a little better, like you're up to 4 or 5%, but these people will have significant worse performance on their IPv6. So if you want to do IPv6 correctly, please do dual stack and don't depend on 3.8 or 6.4. And the blue line is the DNS resolvers, and that's actually the slightly good news. We're up to 6-7% of DNS resolvers that these clients use that have IPv6. So you see this gap between the blue and the red. That could signify a problem to actually get IPv6 to end users. I mean, getting it into infrastructure doesn't, from this graph at least, doesn't seem like a big problem. But getting it to the end users looks like a bottleneck here. It could be that the customer premises equipment or other reasons. I don't know. And this is the stats that we have for the Swedish your local regulator. We see very low numbers for web clients. We see quite high numbers for DNS resolvers. So the gap between the clients and resolvers here is bigger than we see for the techies. So looks like IPv6 is deployed in the networks that of the users that access this website, but the users themselves don't get IPv6 yet. So as a side-by-side stat, you see for this ripeness, so that's sort of the LARs, which are organizations that should be ready, we see 30%, Sweden 38. In ASs, so that's sort of the global, all of the networks that play a role in BGP, global 7%, Sweden 16, so significantly better. For dual-stack websites, we see 2% for www.ripe.net, under 0.5% for government, at least for this website in Sweden. So the question is, are we ready for IPv4 depletion? And I don't think it looks like we're ready. So why is it important to act now? So as I told you before, IPv6 adoption is the only way to ensure continued internet growth, restoration of the end-to-end principle. We can all go and sit behind large nets, but that's not going to be a nice world. A good reason to act is business continuity opportunities. There are going to be IPv6 parties at some point, and if you're IPv6 ready. If you're dual stacked, these parties can still communicate with you. You'll have extra customers versus parties that didn't care. So they're medium to long term. You'll have an advantage over competitors. Another maybe important reason is to calm your panicked CEO when he reads about IPv4 depletion. So I expect when the global IANA pool is running out, which is going to be March, is the expectation, this is going to hit mainstream media. I don't know if it hit mainstream media in Sweden already. It didn't, at least in my country, in the Netherlands. So there's going to be a point very, very soon when people are going to know about this, and it's very nice if you're operating a network to at that point tell your CEO, yes, we're ready. We thought about this, and this is our plan. So, and for governments, there's an additional thing. If there are going to be IPv6 only citizens, they in some countries have digital rights. So how are people going to e-vote or e-file their taxes if they're IPv6 only, if the governments are not ready? So, lastly, I want to provide you with a little bit more information where you find more information from the RIPE NCC about IPv6. First one is the IPv6 working group. I'm not going to read the whole charter. But that group exists to help operators in IPv6 adoption. So if you're interested in that, join the mailing lists, go to RIPE meetings, and talk to other people that maybe have similar experiences and can help you. Another thing that we do is the IPv6 Act Now website. So it's a one-stop shop for IPv6 information that we launched in June. And it's also targeted for business, government, and also technical communities. And the last one that we have is RIPE Labs, which is sort of our – every organization nowadays has their own labs, right? This is our labs. We publish regularly on IPv6 there because it's a very important topic in our community. So the IPv6 ripeness, we have additional statistics there on how it's doing in various types of organizations. We have a compilation of IPv6 measurements by various parties. The graphs that I showed about web clients and caching resolvers, some background on that, some per country stats are also there. Untunneling IPv6 is about looking at sort of the core of the internet and seeing how much of the IPv6 is tunneled there versus is native. And there's an IPv6 CPE survey where you can see what CPEs are IPv6 ready. So if you're looking for CPEs or are testing CPEs, you could actually contribute there. So that's it for me. I don't know if there are any questions.
Waiting for it, I can set up anyway. Has there been any many big organizations, many big companies did when Internet version 4 started, gotten both A addresses and B addresses, perhaps even multiple B addresses? Has there been thoughts of actually hijacking back quite a lot of unused space, at least addresses that are not used over the internet? They have a B address, and perhaps two or three or four of these Class C addresses are actually visible on the internet. Has that been thought of as a way of prolonging the death of IPv4?
Yes, there's at least one example of big like the legacy address spaces, like the big Class A's that got handed out before the RAR system existed. The Department of Defense in the U.S. has had a very big IPv4 footprint. They've reduced that already. And even last week there was, I think the organization is called Interop. They basically gave back most of a /8 to Aaron, our sister organization in the U.S. And the thing is, like giving back 1/8 is gonna prolong the IPv4, or gonna put back the IPv4 depletion date by a month, a 1/8. So there have been thoughts of that, and the thing is, the organizations have to give it back to the RIRs, and so the RIRs are governed by their memberships, by in our case the RIPE community, and there's not been any significant drive to be really forceful on that. What we do is we do reclaim unused address space of LIRs that don't pay, and it's not visible in global routing. It is taken back and put into the pool for other people to be ready, but it doesn't have an effect on prolonging IPv4 for enough. So sooner or later, people have to be IPv6 ready. So I hope that answers the question. Okay.
How to approach those ISPs and imagine this is a problem as a customer?
Organize yourself so one way would be you could organize yourself in a group of concerned customers. I know in my there are various IPv6 focus groups. I don't know if Sweden has one actually. I know the Netherlands has a quite active IPv6 focus group, and that kind of puts a pressure on them. And for providers, there's actually there's a first mover's advantage here, because you'll be seen as leader of the pack. So there's an opportunity there still, but I'd say. Organize yourself as customers. At home in the Netherlands, there's one ISP now that provides native IPv6. So I have a /48 at home. So that's I don't have the fast speeds that you have here, by the way. So it's not all gold.
Yes. You earlier said that a customer should get a /48 or /64. Could you elaborate on the definition of a customer? Because there seems to be a huge gap between, you know, 64 and 48. So who is the customer? And what do you suggest, like a plan for rolling out how it should be dealt with? So who is that the guy that gets this 48 or
okay.
64.
So I'm not an expert on the actual implementation of, but what I've seen being used is that ISPs provide /64s to customers, but I also see discussions about that's not enough, that won't allow enough room for innovation. So I see more and more people suggesting everybody, like even home customers, should get /48s. But you could. Some people advocate sort of doing it sparsely. So you reserve a /48, but you give out a /56 or a /64 out of that address space for now, so you have room to expand. And customer can be like an end. Like a home residential user or a company in this case. It is still open, basically what is best, and there are differing opinions, so there's no real consensus on what is good or bad there.
I think from what I've seen out on the market, giving less than a /60 54/56 is sort of not an option. So at least 16 or 256 subnets per end user or per person. And if you think that's a waste, let's make some math. If you have 4 billion people on the planet, that's 32 bits. If you give them 16 bits each, that's 48 bits in total. We can still make this 65,000 times over if we fail. So don't be concerned if you get a /48.
Yeah, and the other thing is that the IANA only allocates from a /3, so it's 1/8 of address space that we're developing this whole system in. So in the very unlikely case it fails, we still have 7 more tries.
Emil, I have a question.
Yes.
How many IP addresses, IPv4, do you think is allocated to Sweden or Swedish ISPs every year?
I don't have that number, but I can get it for you if you.
Yeah,
but not right now.
Yeah, because I have a feeling that people think that Swedish ISPs already have all the IPv4 addresses they'll ever need. And I think they're wrong. I think there is a lot of addresses coming to Sweden every year. So it will affect us when IPv4 depletes.
I probably could get that number by you by the end of the session.
Okay. Yeah, that would be really interesting.
Okay.
Because I think there's a lot of people sitting there and thinking, oh, we're safe, we're in Sweden, we already have IP and internet. Not so sure. Do we have any more questions?
Then we still will have a small. I expect there to be a small pool, still for reclaimed or address space that's been.
When you can no longer distribute
yes. Yes. That's a good question and a big unknown. There is we have policies for address transfers, so it is likely that there is going to be a market for IPv4. And currently I've already heard prices for $2-3 per IPv4 address. So if you want to buy /16, that's not trivial anymore. So if you look on that from a sort of a market perspective, I mean you have on the one side IPv4 which costs money, on the other side IPv6 which is free. And as soon as the big players have all their content there, and again, from my home, all the stuff I do to Google is on over IPv6 because my ISP is whitelisted with Google. Lots of other parties are getting there. So at that point, if there's no difference, and IPv4 costs money, IPv6 doesn't cost money, then it's a no-brainer which one you'll use. And the sort of the IPv4 that is still there, You can expect it to be NATed, double NATed, like carrier grade NAT, but at some point that's you cannot NAT more. There's a maximum to that, and it's also going to affect a reliability of your network. I mean, these double NAT is also going to be slower, very likely. So at that point, and the more people are there, the more the slower it gets. So It is all driving forces towards IPv6, and it would be nice if we don't need that sort of middle phase that is unstable, is going to disrupt internet growth. So if people would act now and implement IPv6, that could be reduced to the minimum necessary. There's going to be something like that regardless, because we're too late. Sort of, if you look at the deployment plan, but trying to minimize it would be very good.
Yes.
Thank you. Is there interoperability between the two versions? I mean, can you live with the version 4 in the version 6 world?
They are not on the wire compatible. So if, for instance, but there are transition technologies. So there is 6-to-4 in Teredo, which if you have an IPv4, if you only have an IPv4 address, you can access the IPv6 world already. And the other way around, if you are IPv6 only, you can do a NAT64. So you can, you have to have a device in between which translates it for you. But that device in between also adds to the complexity and to the, it will delay things a little bit. So there are things that people thought of in helping translation, but they're suboptimal, let's put it that way. That answer?
Okay, I think we'll move on to the next speaker. Thank you, Emil.
Thank you.
I think we'll have some... Yes, we'll have some time for questions later on as well. Då går vi över till svenska, för alla er som tycker det är roligare. Vi har tre talare som ska berätta lite grann om vad de har gjort på sina företag. Och jag tänkte, Anders, har du lust att börja? Anders, tala.
Ja, Anders Tall heter jag, jobbar på Helsingborgs Dagblad. En del av er känner kanske till det, andra inte så mycket. Marknadsfolket där hemma skulle säkert önska att jag pratar jättemycket om. Företaget tänker jag inte göra, men i alla fall det är en av de större tidningarna i Sverige och har rötter tillbaka till mitten på 1800-talet. I alla fall så ingår då Helsingborgs Dagblad också i en koncern och det finns en massa andra tidningar där. Så att jag jobbar över hela den här koncernen. Vi har i alla fall kört IPv6 nu i 5 år och har under den tiden då skaffat oss lite grann erfarenhet av vad det här innebär. Och det kanske en del tycker att det är lite tidigt, men vi tyckte inte det. Vi har också ofta varit lite tidigare med internetrelaterade saker. Vi var ju första 1995. Så startade HD.se på nätet och som först i Sverige med att ha det liksom hela tidningen på nätet. I alla fall, för att få lite perspektiv på de här 5 åren så tänkte jag faktiskt börja med att titta lite längre tillbaka. I alla fall hur det ser ut för oss. För det här är ju ingenting nytt att vi byter protokoll. Det har vi ju gjort för mer än en gång. Och här har vi ju olika bakgrund vad vi har kört. Men så här har det sett ut hos oss. Olika protokoll har kommit och de har gått och de har också förändrats under tiden. Jag menar, det var en tid när vi bytte från Apple Talk fas 1 till Apple Talk fas 2. Så vad är problemet? Har vi inte gjort det här förr? Ja, det finns ju både likheter och det finns skillnader. Likheterna är ju att visst, byta protokoll har vi gjort innan och det här kanske är på ett sätt lättare än att byta mellan en del av de andra protokollen. Skillnaden är kanske att det är så mycket komplext därför att vi har så mycket. Det är så mycket prylar som snackar på de här på IPv4. Och då börjar det bli jobbigt att liksom hantera det av den anledningen. Men det är egentligen inte mycket svårare än det vi alltid har pysslat med i nätverksbranschen. Så i alla fall, varför startade då vi med IPv6? Det finns ju en rad skäl, och det jag inte vågade skriva ut här var det var rätt så coolt egentligen, tyckte vi. Visst, vi har haft ett, vad ska man säga, teknikperspektiv från början när vi funderade på IPv6. Precis som så många andra så hade man ju gått där i några år och tänkt, liksom, kommer det här någon gång eller är det bara snack? Liksom, ska vi inte ta och göra någonting och så vidare? Så att vi fick väl ta och fundera på vad var argumenten egentligen då. Så lite mer politiskt korrekt argument är väl att okej, vi inser IPv6 är framtiden. Det liksom fattade vi. Och det fattar ju de flesta. Och så fanns det då en massa underargument där som att IPv4 är sånt tar slut. Och det finns en del fördelar med IPv6. Och, ja, sådär. Och det där gick vi också igenom. Men det där bet inte. Det bet inte på på så att säga, cheferna, det bet inte liksom någonstans, kändes det som. Så vi fick väl fundera ett varv till. Och sen så liksom kom det liksom när vi insåg att vi vill vara förberedda i tid. Om vi nu har erkänt för oss själva att ja, det här kommer förr eller senare. Ja, vad kommer då hända? Om ingen annan gör någonting, vad kommer hända? Jo, det kommer bli fullständigt kaos. Och alla experter kommer då ryckas och slita sig och de har inte tid att hjälpa till och det blir dyrt alltså. Så vi sa att vi ska börja känna på det här och se hur är det. Och i alla fall, så vi gjorde det helt enkelt. Och det roliga var ju ändå så att fastän vi hade sagt från början att det var coolt och sen så sa vi inte så mycket mer om det. När vi sen pratade med olika leverantörer och så som under de här åren har kommit och gått och liksom vi har installerat system och sagt ja men det här ska funka på IPv6. Så det enda argument de köpte det var att det är coolt. De andra argumenten, det bara rann av dem. Ja men det där är ingenting att bry sig om. Det där hänger på framtiden. Men liksom så fort vi sa att ja men det är coolt. Aha, okej, då gör vi det. I alla fall. Så att, men i alla fall. Det finns ju riktiga argument här egentligen i botten. Så om vi då tittar lite grann på vad har hänt. Från beslut till drift kan vi säga. Och ja, vad menar man med drift egentligen? Men i alla fall, december 2004 bestämde vi oss. Vi ska köra IPv6. Och vi ska göra det, kom ju underfund med ganska tidigt, vi ska göra det på våra webbservrar och på våra tjänster utåt och DNS och allt sånt här. Där börjar vi. Insidan, den får vänta, men där börjar vi. Så det beslutet tog vi då. Och sen så blev det ju en massa jobb. Och det var ju bara att sätta igång. Det blev inte så mycket jobb varje dag, men det tog tid. Det var en massa ledtider för hur man skulle liksom få det att flyta på. Så vi hade liksom ändå en tanke här att ja, men det hade varit rätt så kul att komma igång då 2005. Då är det liksom lagom med 10-årsjubileet av att vi finns presenterade på nätet. Så i alla fall, vi satte igång med tester under våren, sommaren. Det tog ett par månader innan vi kunde få IPv6 leverera till oss då i en tunnel. Och likadant där, operatören sa, varför ska ni göra det här? Ja, varför? Det var liksom, ja, jag ska inte säga motvilligt, men det var inte så där helt enkelt. Och det var och prata med säljare och så, det var inte helt lätt heller. Så att, men i alla fall, vi fick vår tunnel, vi kunde köra IPv6. Men vi ville testa, vi skulle också uppgradera en hel del. Det var ju DNS som då inte stödde IPv6 records och så externt. Men det var ju bara att lägga på nya versioner, det fanns ju färdigt. Så det var inte svårt egentligen, det var det att det skulle göras. Och så ville man ju se att det verkligen funkar och så. Så. Men i alla fall, så hösten 2005, då släppte vi loss det. Och det hände ju ingenting speciellt egentligen. Det var ju liksom frågan man fick hela tiden. Jaha, nu när vi lägger ner massa jobb på det här och så här. Hur kommer det här att bli bättre för våra användare? Ja, så har vi liksom, till att börja med kommer säkert ingen att märka speciellt mycket. Det bästa är ju nästan att ingen märker någonting i det skedet. Men visst, det har varit vissa problem. Vi har behövt att lära oss vissa saker. En del av de här tunnelprotokollen har ju då ibland ställt till det lite grann när andra då tunnlar kommer till oss och så. Men vi redde ut det. Vi körde på. Det blev ibland lite interna diskussioner. Men ja, vi fixade efterhand allting. Och man kan väl säga att vi körde så där nästan i 3 år utan att det på ytan hände så hemskt mycket. Man kan liksom inte peka så mycket på att det hände och det hände. Men vi lärde oss saker, vi kunde fintrimma det. Vi upptäckte vad vi behövde göra för att göra det här i större skala. Vi hade ju sett att våra brandväggar stödde ju inte IPv6 på den här tiden. Så då fick vi ju, till driften då fick vi göra lite speciallösningar. Det ordnar ju sig, men vi måste göra det här bättre längre fram, insåg vi. Så egentligen efter att ha skruvat och fixat och planerat mycket och lärt sig mycket under 3 år, så började egentligen hända lite mer igen 2009. Va? Så man säger, det låter som 4 år, men det var ju slutet på 2005 till precis början på 2009. Då var vi färdiga med att vi ska ha in IPv6 i våra brandväggar. Då hade vi under tiden här hunnit byta brandväggar, hunnit testa lite, kolla lite. Så sa vi, nu ska vi inte ha de här speciallösningarna runt omkring, utan in med det i de vanliga brandväggarna. Vi insåg också att nu var det dags att ta in IPv6 på insidan. Och inte bara köra det liksom publikt utåt. Utan vi vill köra det inåt också. Så vi startade med, ska säga, en intern provdrift. Ja, det betyder helt enkelt att vi på IT-avdelningen fick vara försökskaniner. Och så fick vi se liksom vad som hände. Och visst, det var väl ett par saker som inte riktigt funkar som det var tänkt. Men det är bra att vi fick ta den smällen först innan användare i gemen. Och så upptäckte vi efter en inventering då att det här är mycket som behöver bytas ut för att det här ska fungera riktigt bra ut på minsta lilla kontor. Men när vi har en, jag vet inte riktigt hur många kontor vi har så här, men det är ju från Malmö i söder till Malung i norr. Och allt det där måste hänga ihop. Så då insåg vi att vi behövde byta ut rätt mycket. Och fördelen med att vi hade varit tidigt ute, det var att liksom utbyte av switchar, routrar och annan utrustning behövde inte göras bara för att vi nu skulle köra IPv6, utan vi kunde lägga in det här i de vanliga, så att säga, teknikskiftena som ändå sker. Och då gjorde vi så att under 2009 och en bit in på 2010 så har vi då bytt ut nästan all, så att säga, nätverksinfrastruktur internt inom koncernen. Det betyder inte att vi kör IPv6 fullt ut internt idag. Men det betyder att jag kan när som helst slå på det, så att säga, nätverksmässigt. Det är förberett, det är klart, vi vet att det funkar. Så där är vi. Vi kan väl då försöka summera nuläget. Och om man tittar statistikmässigt, när vi mäter på våra servrar externt, så är 13,3 av besökarna på hd.se kör IPv6. Men vad menas det då om att 0,17% väljer IPv6 framför IPv4? Jo, vi mäter och ser att om vi bara hade släppt ut saker på IPv6 och inte på IPv4, då kan fortfarande 13,3% av alla de vi besöker få komma åt det. Men de många operativsystem och program väljer IPv4 framför IPv6. Så i realiteten är ju inte mer än då, som det står här, 0,17% av trafiken som faktiskt går ut från oss är då IPv6. Men vi är beredda. Så när bara användarna kör det här i större skala, så är vi med där i alla fall. Och som jag sa innan, det interna nätverket är förberett och IT-avdelningen kör IPv6. Vad har vi då kvar att göra? Jo, vi behöver nu slå på det på server efter server internt i, så att säga, servernäten. Och då kommer vi säkert att hitta en del klurigheter som vi får fixa till. Men det är vi inte rädda för, det är bara det att det ska göras. Och framförallt DNS, den interna DNSen kör i dagsläget inte IPv6. Den stöder IPv6 så att vi har IPv6 records och så i den, givetvis. Men den är inte nåbar via IPv6. Det är väl den stora biten. Och det är faktiskt, just idag kommer det att uppgraderas om allting går som det ska där hemma. Så vi är på gång. Riktiga IPv6 från internetleverantör har jag skrivit. Tyvärr så sitter vi fortfarande med en tunnel. Men vi har inga kapacitetsproblem nu, men vi ser ju det. Efterhand som det kommer att öka den riktiga trafiken här, så vill vi ha en riktig IPv6 konnektivitet. Och sen är det ju egentligen för oss att rulla ut det till hela koncernen. Det kommer ju kanske ta sin lilla tid. Vi har ju ingen panik, det är rätt så skönt. För vi har kört det här ganska lugnt tempo egentligen här nu under 5 år. Tagit steg för steg. Så vi har ingen panik på den här punkten. Men när det kommer sen tjänster som bara är nåbara via IPv6 ute på internet. Ja, då vill vi ju verkligen köra IPv6 hela vägen. En annan sån här klurig sak som vi har framför oss är att få externa partners att köra IPv6. Man tycker att man skulle kunna mejla till oss via IPv6. Det går inte, därför att våran mejltvätt ligger externt. Och de har inte IPv6, tyvärr då. Och det är ju upp till oss att ställa krav och trycka på de leverantörerna. Det finns andra sådana här saker som att visst material som finns på vår sajt ligger inte på våra server. Det kanske är lite videostreaming och en del annat. Annonser och ja, andra saker som då ligger hos extern part men som bara länkas in. Och allt det är ju inte tillgängligt över IPv6. Så man kan nog hitta en hel del olika sådana här externa partners som vi får väl ta i örat så småningom och få med oss på tåget. Så vi har fortfarande mycket att göra. Så när är man färdig med IPv6? Ja, jag vet inte om man kan sätta någon riktig punkt och säga att liksom, nu är det färdigt. Det är drift som allt annat. Det får leva vidare. Och vi har ju inte på kartan idag än att kunna döda IPv4 och säga att nu är det slut med det. Utan det kommer ju få leva sida vid sida. Inget konstigt med det. Men i alla fall, vi kan ändå se som vi tycker att vi har några fördelar med att göra som vi har gjort genom att vi startade så relativt tidigt, även om vi tyckte att inte vi var tidigare när vi startade. Så tyckte vi att det var enklare att göra som vi gjorde, att börja externt med våra externa tjänster och sen dra det inåt. Vi tyckte det var skönt att vi kunde börja i tid. Vi har inte bränt så hemskt mycket pengar i onödan, tycker vi ändå. Vi har varit tidiga, men det har liksom fått komma, växa sig inåt. Och vi har inte behövt göra det här under press. Vi har inte haft pressen från organisationen att nu har vi en massa tjänster här som inte vi kan realisera därför att ni har inte hunnit införa IPv6. Nej, men vi har redan gjort det innan, i lugn och ro. Det känns skönt. Och sen att just att vi har kunnat byta ut utrustning i normala cykler. Jag menar, brandväggar byts, routrar byts, switchar byts, servrar uppgraderas. Och då har vi liksom kunnat få in liksom varje gång att ja, men tänk nu på, nu ska vi ha in, nu ska det här stödja IPv6. Vi har med det i kravspecar och så vidare. Och vi har kunnat verifiera och testa det. För det är en sak att det står att ja, det stöder IPv6. Det är en annan sak att utrustningen faktiskt i alla delar kör det lika bra som IPv4. Det har man ju lärt sig lite. Så det är de fördelar jag tycker med att göra så som vi har gjort.
Hallå, så titta, nu startar de. Jag tror att vi ska ta och vänta med frågor och släppa upp nästa talare direkt. För jag tror att det kommer att bli ungefär samma typ av frågor. Och då tror jag vi tar och ber Per Landvin att komma upp på scen.
Okej, hör alla. Hej, jag heter Per Landvin och jag representerar 4Edge AB. Och vi är ett drift- och konsultingbolag. Så jag tänkte först ta en kort presentation om vad vi gör för någonting. Om 4H AB. Vi bildades 2007 och vi är ett konsultbolag och ett driftbolag. Vi har ett eget datacenter i Alvikstorg. Vi bildades av 4 stycken grundare och idag så är vi 11 anställda och vi jobbar också med ett antal underkonsulter. Vi är ett fristående bolag som siktar på att optimera IT-lösningar hos våra kunder. Så vår konsulting delvis det mest ut hos kunderna på plats. Och våra driftkunder, de driftar i vårt eget datacenter. Det har gått bra från start. Vi har en bra kreditvärdighet. En högsta enligt soliditet för bolag som inte har levt mer än 10 år. Våra konsulter är systemintegratörer. Och vi sysslar med allt ifrån teknisk projektledning ner till arkitekter, designer. Vi har specialistkompetens på Unix och Windows. Vi jobbar mycket med stora migreringsprojekt och konsolideringar, till exempel flytten av apoteksbolaget. Nederst på skalan kommer applikationsdrift och förvaltning och kommunikation och säkerhet ingår som en naturlig del i alla de här tjänsterna. Vår egen driftverksamhet, där älskar jag att säga att vi tar ansvar. Vi vill att våra kunder ska känna sig stabila och säkra när de driftas i vårt datacenter. Vi har alla de traditionella tjänsterna som alla ISP har, alla driftverksamheter. Vi har managerade tjänster, men vi siktar väldigt högt. Vi siktar på att sourca in IT-system av bolagen. Vi siktar på att bli deras IT-funktion, deras IT-chef. Lite om infrastrukturen i vårt datacenter. Vi har IPv4-nätverk och IPv6 native via multipla operatörer. Vi har även ingående datalagringsinfrastruktur och arkivering som är redo för tjänsterna eller för alla kunder som kommer in i vårt datacenter. Vi har backup, vi har central bandväg, vi har lastbalansering och vi har VPN gateway. Alla grundläggande infrastrukturella tjänster som kunderna kommer behöva. Och vi har väldigt, väldigt god redundans. Vårt datacenter har hög fysisk säkerhet. Här är den berömda bilden på släcksystemet. Vi har kylsystem, UPS, diesel. Allting är uppbackat precis som det ska. Och vi har övervakning. Och vi har servicebolag med välrenommerat märke som sköter om all vår utrustning. Och här är vår nya logga. Vi flyttar för över till nytt kontor i nästa vecka. Vi är under stark expansion. Så, varför använder vi IPv6? Och det enkla svaret är att våra kunder efterfrågar IPv6-tjänster. Och den naturliga frågan är då, varför gör de det? Varför vill våra kunder ha IPv6? Innan man funderar på det här svaret så ska man, i alla fall från vår synvinkel, så är det så att 2010 är genombrottet för IPv6 för våra kunder. Det var då som de tog beslutet att genomföra IPv6. Ett av de avgörande skälen för IPv6 för våra kunder är att de vill slippa att växa sig fast i IPv4-träsket. Att växa sig fast i IPv4, det innebär att de får ökad komplexitet och stora kostnader för att ta sig ur IPv4 i det fall att adressen skulle ta slut. Därför väljer man att agera nu. Man vill agera innan. Man vill inte råka sätta sig fast i problemet när man har en möjlighet att lösa det på förhand. Våra kunder är också väldigt teknikmedvetna och kunniga och nyfikna när det gäller IPv6. Den här coolhetsfaktorn som talaren innan berättar om, det gäller också våra kunder. Och den hänger också samman med att de vill produktionssätta lite coola tjänster, lite nya tjänster, och det är marknadsföring, time to market, etc. etc. Produkterna som våra kunder utvecklar, de är väldigt adressintensiva. Det kan till exempel vara wifi-tjänster eller telefonibaserade tjänster. Och då kan det vara ett administrativt problem att få ut en stor mängd IPv4-adresser på kort tid. Man vill inte hamna i det problemet, helt enkelt. Man kunde också väldigt säkerhetsmedvetna och kvalitetsmedvetna. Och det finns två käpphästar som är inbyggda eller har ökad funktionalitet med IPv6 kontra IPv4. Och det är säkerhetsstöd med IPsec. Och så är det kvalitetsstöd med QoS. Och det är det som man kunde utnyttja. Adresseringsproblemet, det eviga adresseringsproblemet. Nu verkar det som så att det äntligen kommer till ett slut. Enligt ny statistik ifrån IS så kommer IPv4-adresserna att vara så gott som slut nästa år. Och då innebär det att folk måste börja tänka på IPv6, vare sig de vill eller ej. De som inte hinner med den här transitionen till IPv6, de kommer att fastna i den här träsket som jag nämnde innan, att det blir en ökad komplexitet. Man får ökade kostnader, man får problem. Och man vill inte hamna där, man vill agera innan. Man vill vara förberedd. Som operatör i det här så strävar jag efter att uppnå den här internetparadigmen end-to-end. Vi vill ha adresser som är fina och rena på insidan och utsidan. Vi vill inte använda oss av NAT eller någon annan komplex teknik för att runda det här problemet, som i grund och botten är ganska enkelt. Man får dock inte glömma att, som också den tidigare talaren sa, att när väl IPv6 är implementerat så upphör inte IPv4-problemet att finnas. Det kommer finnas parallellt där under en väldigt lång tid. Jag tänkte återvända till de tre käpphästarna för IPv6 för ISP:er. Vi har en förbättrad routingkapacitet. Vi har ökade möjligheter till säkerhet via IPsec. Vi har fått en markant lägre kostnad för att driftsätta ett IPv6-nät. Och nu ska vi se. Ja, det är det som gör att det är de tre huvudskälen till att vi som operatör väljer att anslutas till IPv6. Under transitionen från IPv6 eller från IPv4 till IPv6 har det uppkommit problem på vägen som vi inte förutsåg. Bland annat att vi som hyfsat liten operatör, vi är inte Telia storlek ännu. Men vi kommer kanske att komma dit. Så under tiden så har vi märkt att segmenteringen på IPv4-nät har ökat väldigt, väldigt mycket det sista året. Och det innebär att operatörer i vår storlek, de kan få problem med minnet i routing-segmentet. Man blir tvungen att uppgradera routrar och få en markant högre kostnad. Ett problem som enterprise-operatörerna inte har och inte kommer att få, för de har är långt över det i insteget redan när de började sin verksamhet. Så en följd av att IPv4-adresserna tar slut, det är bland annat att konkurrensen, alltså insteget för nya små operatörer, blir svårare och högre. Ja, det var allt för mig. Jag ber att få tacka IS och internetdagarna för att vi fick möjlighet att presentera oss. Tack.
Yes, tack Per. Och då ska vi se, Johnny. Ska vi köra dig på en gång så har vi. Ja då. Oh, ja. Så, Johnny, varsågod.
Tackar. Hej allihopa. Janne Juvan heter jag, kommer från ett företag som heter IP Solutions AB. IP Solutions är ett konsult- och utbildningsföretag som har kontor här i Stockholm på Söder. Och jag tänkte prata lite grann om mina erfarenheter kring att införa IPv6. Och det här är någonting som vi gjorde, vi har börjat med IPv6 sen 2005 ungefär, det var innan min tid på företaget. Men då var det tunnlat och via Sixbone och faktiskt tunnlat hem till Kurti som ni känner om. Men i alla fall, sen inträffade en flytt av kontor i 2007. Och i samband med det så tog upp diskussioner med våran internetoperatör om vi kunde få IPv6-adresser. Och det var ganska tvärt nej från säljavdelningen där på ESPN. Eftersom de var inte redo och det fanns ingen efterfrågan från övriga kunder. De var helt enkelt inte redo för det. Ja, men vi fortsatte träget att efterfråga IPv6 regelbundet. Och sen inträffade det en till flytt i 2007. Var det. Och då i samband med det så fick vi kontakt med tekniker. Och där, de var ju betydligt mer välvilliga till att börja köra IPv6. De sa att de hade på gång att införa IPv6 i sina nät själva. Men de hade fortfarande inte fått godkännande från högre ort om att det här skulle lanseras officiellt. Så ja, det dröjde en liten stund till. Och i 2009 då, när vi flyttade till våra senaste lokaler, då kände de sig redo att köra IPv6. De tyckte att vi passade bra som ett testnät och köra det åt dem. Så att, sen 2009 så har vi faktiskt fått native IPv6-koppling. Och då kände vi naturligtvis att om det här ska vi använda till någonting bra. Och vi vet givetvis att IPv6 är på gång, även om det, ja, man har sagt det under lång tid. Men nu ser vi verkligen att det är snart här. Och utbildningsföretag och kundföretag som vi är, så ser vi givetvis fördelar med att vara tidigt ute här. Så om vi lär oss hur man sätter upp IPv6 och konfigurerar allt det här, då har vi fördelar av det. Dels genom att vi kan ge utbildningar inom området och att vi kan hyra ut konsulter inom området också. Så det här var ju någonting som vi ville göra själv internt också. Och sen såg vi ju ingen större skada med att göra det här. För att vi kommer inte förstöra vårt befintliga nät bara för att vi lägger till IPv6-stöd i det. Och dessutom hade vi lite tid över här för något år sedan. Då, så att det passade jättebra att göra det här projektet. Men ja, då hade vi en liten diskussion över omfattningen på det här. Vad det exakt vi skulle göra. Eftersom vi nu hade IPv6 från våran ESP, så kändes det ganska så självklart att de tjänster som IPv6-världen kan vara lockade av hos oss, det är ju framförallt att nå oss via webbserver och, ja, för att kunna göra det så måste man komma via DNS också. Så vi fokuserade på de externa tjänsterna först och främst. Och sen tänkte vi att interna tjänster kan vi vänta med. Det fungerar och det finns ingen adressbrist på svartnätet. Så att vi kan köra vidare med det tills vidare. Sen gjorde vi även ett litet labbnät vid sidan av. Ett projekt relaterat till .se som, ja, ni kan prata med Jörgen om senare om ni vill veta mer om det. Men det vi gjorde i vårt nät var i alla fall mail, webben och DNSen. Vi gjorde även mailservern, men den har dött av andra anledningar på sistone, så att vi har bytt ut den mot den som inte är IPv6 enabled. Okej, så från ESPN så har vi vår native IPv6 som jag berättade om alldeles nyss. Och det som man kan lära sig från det är att en fördel att känna tekniker. Att de är väldigt välvilliga till att börja införa IPv6. Så har ni några bakkanaler så är det bra att ta. Använda sig av dem. Nästa steg i införandet var då att se till att brandväggen har stöd för IPv6. Och vi kör väldigt mycket open source i vårt företag. Ett litet IT-företag som vi ändå är. Så att open source-communityn har ju länge varit väldigt långt fram i IPv6. OpenBSD som vi kör har haft IPv6-stöd ett antal år. Och det är inga problem alls att konfigurera upp en OpenBSD till att använda V6-adresser. Har man bara V6 in via operatören så är det lätt att få upp. Och sen behöver man även se till att man konfigurerar upp sina brandvägsregler. För det är lite skillnad i sättet som man använder framförallt ICMP-trafik i IPv6 och IPv4. Så att, några skillnader man bör känna till då när man ska börja ändra brandväggen. Man kan inte bara slå på V6 och tro att allting ordnar sig, utan man får tänka på brandväggsreglerna också. Men det är inga större bekymmer. Så att, tummen upp för brandväggen. Det var inga större problem. Sen nästa steg var få DNS:en att lira IPv6. Även här kör vi OpenBSD med bind såklart. Och den har inte heller några problem med att köra IPv6. Den, till och med nyare bind har default påslaget att lyssna på IPv6 om du har en IPv6-adress. Så egentligen det man behöver göra det är att lägga till sina quad all records i DNS:en, så är man helt V6-enablad. Så, inga problem där heller. Och webbservern, även här OpenBSD och Apache. Open source är huvudtemat här. Och även Apache, nyare versioner, stöder V6 fullt ut. Det enda man behöver se till är att konfigureringen lyssnar på inkommande V6-interface. Så, det räcker med en liten enradsändring i config-filen så kör den V6 också. Sen kan man ju, när man väl har fått V6 i sin webbserver, så finns det V6-loggor man kan lägga in som verifierar att V6 är uppe och snurrar. Så en sån har vi också lagt in på vår webbsida. Tyvärr så har vi ingen V6-anslutning härifrån, så vi kan inte testa det. Så. Ja, svårare än så är det inte att köra IPv6 i sitt företag. Konfigurera upp V6-adresser på dina maskiner. Det svåraste är då att få V6 från operatören. Men jag var faktiskt inne och kollade på operatörens hemsida igår, och där står det redan att de erbjuder IPv6. Så att de verkar vara på gång. Nu fick vi det här för ett och ett halvt år sedan, så att vi var lite före där. Det är på gång. Och genom att införa IPv6 så förstör vi ingenting för nuvarande nätverk. Det enda vi tillför är möjligheten för flera kunder att kunna koppla sig till oss helt enkelt. Så. Ja. Vi öppnar dörren till IPv6-världen genom att stödja V6. Det är syftet. Sen är det ju upp till var och ett av företagen vad man har för behov av att köra IPv6. Vi såg ju behov av att dels lära oss konfigurera IPv6, men även att ge IPv6-världen möjlighet att koppla upp sig mot oss via webben framförallt då. Och det är alldeles, eller det är väldigt enkelt att börja med små tjänster först och sen utöka det här. Man behöver inte göra hela nätet på en gång och stå där och budgetera för det, utan man kan säga att om vi börjar med att enabla webben så blir det bra så. Sen kan vi se vad vi gör härnäst. Det är det som jag hade att säga om våra V6-erfarenheter.
Mm. Tack för den, Janne. Vi måste börja här också med att beklaga att vi faktiskt inte har IPv6 här på Folkets hus. Internetoperatören i det här fallet har IPv6 hit ut. Det var precis som för Janne. Man ringde ett telefonsamtal till en tekniker och sen hände det. Däremot så har Folkets hus ett sånt här trådlöst system som är gjort för att man ska kunna ta betalt. Man får använda namn och lösenord. Vi har slagit av det, men funktionaliteten ligger kvar i botten och filtrerar och ser till att man inte ska köra saker man inte får. Och då tar den givetvis bort IPv6 också. Så att det finns nere i foajén, om ni tänker på andra sidan från registreringsdisken, en basstation som har IPv6-test som SSID, dit man kan gå och köra. De pratar RA, den pratar DHCP, V6 och hela kittet, inklusive DNSSEC givetvis. Emil, you got some numbers. IPv4 addresses for Sweden.
You can connect this one up here.
Mm-hmm.
we are. Yeah, so this is IPv4 allocations in Sweden, and as Jürgen pointed out, these are numbers for October of each year. So between 2009 and 2010, you got an extra million IPv4 addresses. So it is still growing, and there's apparently still a need for IPv4 addresses.
And a million. Somebody's quick with the... How large a prefix is that? Hur stort prefix är en miljon adresser? /16.
I don't know off the top of my head, but... Yeah, 16 is a /8, so... Yeah. 16.
Yeah.
Yeah.
So, even if we think that we have internet, även om vi tror att internet är på plats i Sverige, så behöver vi alltså en ny /8 vart fjärde år eller något sånt där. Och det var en...
Ja, Mikael Abrahamsson, Tele2. Jag kan ju bara berätta den skillnaden med LTE-näten. Sorry, I'll do it in English. The LTE networks that we're currently building has the architectural difference in that it requires an IP address as soon as the phone is in any way registered on the network, as opposed to the old ones, which only required an IP address when the phone was actually actively having a data connection. So everybody who is at all registered on an LTE network requires an IP address. So this is increasing the requirements as well there.
And also, don't forget new players in the field. I mean, if after IPv4 depletion, you are new in and you need to acquire IP resources, then you have to get it from somebody who already has it for money, probably, or you can go V6. That's
absolutely. Så, frågor. Vi har väl några minuter på oss innan lunchen börjar. Tankar?
Har någon av er eller i publiken börjat köra IPv6 från klienten genom brandväggen och ut? Men en sak har de publika tjänsterna och en sak, men liksom att tillåta IPv6 från klienterna native ut.
Ja, på HD så har vi ju gjort det då, men egentligen bara för IT-avdelningen som är de enda som kör det just nu då. Va? Men så fort som vi kommer att släppa på vanliga användare så kommer de att få köra ut. Inga problem.
Ja, hejsan. Tobbe Eklöf, Intelan uppe i Gävle här. Vi har kört native V6 ut i 3 år. Och vi har en kommun som vi har hjälpt igång som kör native V6 också. Och igår beställde en annan kommun en brandvägg så att de ska komma igång också med det här. Och vi har inte upptäckt några som helst problem.
Ja, hej. Martin Milner, känner student på Städer. Vi har kört IPv6 native till våra användare sedan 2001.
Vi kan ju säga att när vi körde IPv6 ut så hade vi väldigt mycket lagging på grund av att vår operatör inte var kopplad på en IPv6X. Så att vi gick ner via Amsterdam varje gång vi skulle någonstans i Sverige. Jag är från Certetsa.
Mer frågor, svar? Jag fick massa svar där från olika... Andra frågor?
Jag kommer inte ihåg riktigt vem det var, men ni som implementerade nätverk åt andra också, har ni varit med om att det är någon som implementerar ett IPv6 only nät, eller är de i allmänhet både och?
Ja, vad tog bergen då? Vi har kört dual stack överallt. För vi ser ingen anledning till att köra bara V6 i det här fallet. Mm. Ett ögonblick bara, jag måste ju. Måste visa min snygga t-shirt jag på mig idag här.
Vad står det?
Ja, jag kommer inte ihåg själv, ursäkta. Ja, jag har hela internet, har du? Alltså vi kör V6, så vi når hela världen då. Det ska enligt ryktena finnas 200 miljoner kineser som bara kör V6. Så det är en liten del av internet det också faktiskt.
Det finns ju vissa transitionstekniker som gör att man kan köra IPv6 bara internt och sen ut från företaget natta då mot. Men jag tror jag håller med Tobbe att det, just idag känns det tryggare att köra V4 parallellt. Beprövat.
Om man är en sån här content provider så är det ganska bra att se till att sin sajt faktiskt till slut fungerar på IPv6 only, för annars så får man använda det från typ mobilnät och liknande som blir nataräddet genom operatörernas natar.
Magnus Westlund, Eriksson. Jag har jobbat rätt mycket med standardisering och även om fipplar nu är lite grann i V6-spesen, tyvärr. Angående UDP-checksumma, användning och sånt där som kanske några råkar ut för när de ska börja bygga tunnlar här med V6 som yttre protokoll. Jag är lite allmänt intresserad om det är folk som har mer fall där de tycker att det standarden eller någonting har liksom verkligen ställt till det, som det är med UDP zero checksumman för vid tunnling till exempel. Så att jag är inte så här någon svar på kommentarer angående det.
Jo, Mikael Abrahamsson, Tele2 igen. Vi har tittat på att göra IPv6 only på mobilsidan då, till exempel experimenterat med NAT64. Och det är inte så många telefoner som stödjer det, och det är liksom, man kan inte prata med så mycket därför att så fort någon försöker använda i klienterna och en IPv4-adress så funkar det inte. Så det som skulle behövas egentligen där, det är ju mer stöd för motsvarande DS Lite då, att kunna tunnla IPv4 över IPv6 för att nå NAT-gatewayn. Och det är någonting som skulle behöva in i alla telefoner. Verizon i USA har ju pratat om att de ska införa V6 only till telefonen. Men och de säger att folk kanske når Facebook och väldigt mycket alltså så här, den typen av applikationer. Men det finns ju en massa andra grejer som inte kommer att funka över det. Så det som skulle behövas egentligen är en standardisering, tycker jag, inom mobilbranschen där man säger att så här gör man i det här fallet. Och alla telefoner får den här typen av IPv4 över IPv6-klient som erbjuder applikationerna samma socketlager och alltihop, så att de inte behöver bry sig. Så vi kan transportera det som V6-only i mobilnäten till exempel. Det är där jag saknar den funktionen.
Ska vi se en fråga till?
Till dem nu som har kört det här internt, alltså mot klient, vad är er erfarenhet av applikationers möjlighet att köra det här? Alltså i någon slags teoretisk värld så ska det ju inte betyda någonting, men vi vet ju allihopa att applikationstillverkare gör saker och ting. Hur mycket bekymmer har man upptäckt?
Ja, Tobbe som sagt, mannen myten.
Ja, vi har ju gjort det på ett antal ställen så att säga, och det finns ju problem, helt klart. Har de så att säga, en riktig programmerare som har gjort det här programmet, då funkar det. Men det finns så väldigt mycket klantarslen som försöker göra saker väldigt intelligent, och då funkar det inte, och det får man leva med. Men det är väldigt enkelt, man lägger upp ett quad record, funkar inte, då tar man bort det.
Hej. Mycket programmerare som tycker att de gör väldigt smarta saker.
Ja, det finns ju vissa system man inte börjar att testa med. Till exempel något journalsystem inom vården eller någonting. Det tar man ju lite försiktigt. Men hemsidor liksom, Apache, IS och allting, där har aldrig varit något problem. Mailservrar och så. Utan det är, vad heter det, ja, specialprogram för konstiga saker. Och sen får man värdera vad konstiga saker är själv då.
Jag måste bara få ta ett exempel. bekant som jobbar med IP-telefoni sa det att det är många som sitter där och tycker IPv6, vi kommer inte behöva bry oss, vi kör inte det. De hade en IP-telefoniväxel där borta som var förbunden med nätet till en annan växel, till en annan växel, till en annan växel. Ja, lite grann sådär som det kan se ut i en VoIP-värld. Här borta, på en av de här sträckorna, så var det någon som hade slagit på IPv6. Trafiken skulle gå via alla de här växlarna. Men när man passerade det här stället på nätet så tyckte protokollet att vi ska ha med information om de adresser som fanns när vi passerade mellan olika sådana här gateways. Så plötsligen så stoppades det in IPv6-adresser som är väldigt mycket längre än IPv4-adresser. Här borta hade man ingenting med IPv6 att göra, förutom att det fanns en IPv6-adress inne i det här paketet som kom farande. Den här växeln, den la sig på rygg och dog. Och de hade ingen IPv6, men de drabbas av det i alla fall. Man kan inte sitta där och säga att nej, vi har inte med det här att göra. Man måste nog börja tänka även om man inte tänker köra det. Nu ska jag se, var någon som hade någon mycket viftare här.
Alltså det finns ju alltså programmatiska gränssnitt för just att göra nätverksanrop, alltså den här socket-gränssnittet som man då måste använda, eller på Unix måste man använda det nya gränssnittet som väl kom 95 eller någonting som man togs fram. Men det sker ju fortfarande idag enorma mängder nyimplementationer på IPv4-only-gränssnitten, och alla de anropen måste ju konverteras i alla programvaror. Jag vet inte, det är någon som vet hur det funkar på Windows. Är de automatiskt dual-stack eller måste, är det samma så här get addrinfo och alltså motsvarighet utav två olika API för att göra, det är ett API bara på Windows, okej. Okay. Men på alla Unix-program så måste du använda det nya som då är dual-stack. Och då får du automatiskt dual-stack och du behöver inte bry dig. Men det är fortfarande, jag ser enorma mängder problem med mjukvaror som fortfarande nyimplementeras med de gamla socket-gränssnitten, för det som står i alla exempel överallt som folk använder och implementerar. Och det här är ju ett. Och det är väl det jag pratar om här också, att det finns en massa mobilapplikationer också som bara använder IPv4-API-erna i mobiltelefonen, vilket gör att även om du har en IPv6-transport så de här programmen använder inte den överhuvudtaget.
Det är i alla fall jag har API-erna då.
Okej.
Okay. Precis. Ju högre upp i stacken desto mindre. Klockan är 12:30, va? Det är lunch. Det kommer nog finnas lite folk kvar om det är någon som är intresserad att komma och ta frågorna personligen. Tack för idag!